Mellanöstern, 28 februari 1991, cirka 10 timmar efter krigsslutet. En del kommentarer.
Vapenvilan i krigsområdet vid Persiska viken tycks ha hållit under hela dagen, uppger tjänstemän vid försvarsdepartementet i Washington. Den iranska nyhetsbyrån IRNA rapporterar enligt nyhetsbyrån AFP att det inte fanns några tecken på någon flygräd mot södra Irak för första gången på 6 veckor. Den sovjetiska utrikesministern Alexander Besmertnich välkomnar beskedet om eldupphör och sa att för första gången i historien har världssamfundet gått samman för att förhindra att ett land intar ett annat land. Det viktigaste är nu att se till att striderna inte återupptas i krigsområdet, sa Besmertnich, som också sa att Sovjetunionen nu bistår USA och Irak att avsluta kriget. Israel lovprisade idag FN-alliansens, som man sa, lysande seger i kriget vid Persiska viken, men klargjorde samtidigt att Iraks president Saddam Hussein måste avsättas för Mellanösterns skull. Det israeliska försvarsdepartementet framförde att Israel inte längre hotas av någon irakisk kemvapenattack, och den upphävde därför bestämmelserna som har varit i kraft i 6 veckor om gasmasker och skyddstejper runt fönstren i bostäderna.
Medan stämningarna i delar av arabvärlden idag pendlar mellan lättnad och bitterhet, så har Jordanien uppmanat USA att påverka Israel så att FNs resolutioner i Palestinafrågan efterlevs.
Det är Jordaniens informationsminister som säger att säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338 om den israelisk-palestinska konflikten måste efterlevas. Resolutioner som bland annat kräver att den israeliska ockupationen av Västbanken och Gaza ska upphöra. USA har det inflytande på Israel som krävs för att sätta tryck på landet, säger ministern, och varnar för det förgiftade förhållande som kommer att råda mellan arabvärlden och väst i fortsättningen om den amerikanska regeringen inte gör vad den kan för palestiniernas sak. Jordaniens kung Hussein, som har hållit landet neutralt under kriget men anklagat de allierade för att förstöra Irak, har vid upprepade tillfällen varnat för den bitterhet och vrede som kan komma att prägla arabernas inställning till USA och västvärlden i stort. Känslor av bitterhet rådde förvisso bland demonstrerande människomassor i Jordaniens huvudstad Amman idag, men också en önsketänkandets segervisshet. Saddam Hussein har egentligen segrat, var mångas övertygelse när de bar på bilder av Iraks president och västfientliga plakat. Men utlänningar möttes med vänlighet av demonstranterna som förhindrades av polis att ta sig till den amerikanska ambassaden. I Bagdad inleddes dagen med att glada människor skötsade ut med gevärsskott i luften. Men annars har dagen där präglats mer av en dämpad lättnad än av jubel över att vapnen nu har tystnat. Bagdadborna hyser en stark och välgrundad oro för framtiden när de ska bygga upp ett land där ett stort antal kraftverk, broar, fabriker och officiella byggnader är förstörda. Och de fruktar att arbetet ska fördröjas av påtvingade handelshinder och ekonomisk ruin. Titti Nylander, Amman.
Och Amerikas president Bush ska träffa irakiska militärer för att göra upp om krigs
Good news that the Iraqis had agreed to the meeting.
They have come back now. We will promptly go back to them with the arrangements where and when. It will be very soon. We will appoint high-level representatives from our military to meet with them. And obviously the subjects will include, will be a wide array of subjects. The one that's foremost, or amongst foremost in my heart, is the question of our prisoners of war. And we expect a prompt repatriation of them, Kuwaiti detainees and others. And the second subject, but the one that brings the ambassador here, is the chance to tell him how pleased we Americans are that his country is free, and we're very pleased to have had a major role in it.
The UN Secretary General Javier Perez de Cuellar says he hopes we are now seeing the beginning of the end of this terrible tragedy. He was speaking as the UN Security Council began meeting. Britain's ambassador, Sir David Haney, said decisions about deploying UN observers and peacekeepers would have to be made, but not yet. American reaction to the ceasefire news has been overwhelmingly positive. Relatives of servicemen are preparing for homecoming celebrations as politicians debate the diplomatic landscape in the Middle East now that Saddam Saddam Hussein's army has been vanquished.
And in the Commons, Tory backbenchers waved their papers in delight as the Prime Minister joined them to give details of the peace. It was a message of thanks to our troops and a reminder of Saddam Hussein's evils.
That Saddam Hussein is guilty of the most appalling crimes, both during this recent conflict and, of course, for many years previously. He is not at present under our control, and I strongly suspect his own people will deal with him.
Mrs. Thatcher spoke for the first time in the Commons since her resignation as Prime Minister, saying Britain must now help win the peace, an even tougher task than the war, she said.
We must persist until all nations in this region can dwell in peace and safety. Yeah.
It was the climax to what has been an all too rare moment of parliamentary unity.
Mr. Speaker, may I first thank the Right Honourable Gentleman for his statement and associate the whole House with his commendation of the courage and skill which has been demonstrated by all ranks of our forces. May I also take this opportunity, Mr. Speaker, to convey the deep sympathy of all here to the loved ones of those who have tragically lost their lives, both in the conflict and in the months leading up to it.
MPs said the success of the Gulf War operation, one of the most outstanding in military history, according to the Prime Minister, would mean others would think twice before launching an attack on their neighbours. Richard Bestick, Sky News.
The Prime Minister began to relax after reporting on the end of the war to the Commons.
It's a lovely tie. Must have been given to you by someone very close.
But there was no relaxation in his conviction that the Allies were absolutely right to launch the battle how and when they did.
No, it wasn't remotely tolerable to wait. It was perfectly proper to act as we did, when we did, and how we did. I felt that at the time, and I feel it equally strongly at the end of this conflict. It was not a war about oil. It was a war about stopping a dictator. It was a war about the invasion of Kuwait. It was a war to show other dictators elsewhere that the international community would not let them march into innocent adjacent countries, slaughter their citizens, take over their country, and then seek to dismantle it. And it may be that there are many small countries around the world who will be a good deal more secure in the future than they would have been if we had followed the advice of some and let Saddam Hussein get away with it.
Mr. Major doesn't expect to have to deal with Saddam Hussein for long.
I don't think the Iraqi people will have him stay there, but we'll have to see about that.
Yet in spite of Iraqi casualties of up to 100,000 and its bomb-torn state, he thinks it's appropriate the aggressor should pay reparations to its victim.
If you consider over recent years, Iraq has spent 28% of its GNP, over a quarter of its GNP, on armaments. As a result of having purchased those armaments, it has all but destroyed a neighbouring country. Quite maliciously at the end of its occupation, it blew up hotels, blew up the parliament building, set on fire 300 oil wells, and seriously damaged the future economy of all the people who live in Kuwait. I think it is quite proper for them to spend some of the money that previously they had been spending on armaments in reparation.
At the same time, and in spite of its restraint in the face of Scud attack, he's prepared to contemplate that Israel will have to contribute something to the price of peace in the Middle East.
It'll mean a settlement of the Palestinian problem. The United Nations Security Council Resolution 242 on the basis of land for peace will clearly be part of those discussions.
Strong words from a Prime Minister just 4 months into office and now at record levels of popularity in opinion polls.
Nyhetsutsändning från TV den 1 mars 1991 handlar nästan bara om det avslutade Mellanösternkriget. Bland annat om att Saddam Hussein tänker ge sig av
Den ansedda franska tidningen Le Monde säger idag att han har begärt politisk asyl i Algeriet. Där har massorna klart ställt sig på Saddams sida under kriget.
Algeriet, som har intagit en Irakvänlig attityd under hela kriget, har enligt den franska tidningen inte ställt sig avvisande till att ta emot Saddam Hussein, utan har hos FN-koalitionens stater begärt försäkringar om att Saddam Hussein inte kommer att förföljas om han reser till Algeriet och att man inte heller kommer att försöka att ordna en krigsförbrytarrättegång mot honom när han har lämnat Irak. Någon bekräftelse på Le Mans uppgifter har inte gått att få, men tidningen är en högt respekterad politisk nyhetskälla, mer än vanligt välinformerad.
I don't think many tears would be shed if Saddam Hussein were to leave power in Iraq.
Varken USA eller någon av de andra staterna i FN-koalitionen vill förstås ha Saddam Hussein kvar vid makten. Saddam Hussein har ännu inte visat sig i Bagdad efter vapenstilleståndet. I ett Bagdad där glädjen är stor idag bland så kallat vanligt folk och där livet snabbt börjar att normaliseras i knappa former. Men den irakiska radion och de irakiska tingarna försöker fortfarande att dölja nederlagets omfattning och hävdar att Irak har besegrat USA-alliansen. President Bush utpekade sig i en Bagdad-tidning som en brottsling som hade lett en sammansvärjning mot Irak därför att detta land var den enda arabiska kraft som har stått emot imperialism och sionism. Men trots dimridåerna som bland annat döljer det faktum att FN-alliansen har tagit 175 000 krigsfångar uppgavs idag att vapenstilleståndet formellt förvandlas till en kapitulation imorgon då irakiska och allierade militära befälhavare för första gången ska träffas på okänd plats någonstans i Irak. Den amerikanske presidenten George Bush gav Irak ett 48 timmars ultimatum för att utse en sån delegation i sitt tal i onsdags och det kravet förefaller nu att ha uppfyllts. Och det blir den amerikanske generalen Norman Schwarzkopf som kommer att leda den allierade delegationen. Officerare från Egypten, Frankrike och Storbritannien ska också vara med. Men om nu de här samtalen skulle gå snett.
Probably what we would do is to open up the air campaign again. There are a number of additional targets that we could go after. We've not done that. We'd like to have hostilities end, but if they were to launch Scud at Saudi Arabia or Israel or take some other hostile act, there's no question but what we would resume hostilities.
För en stund sedan inledde president Bush en presskonferens i Washington. Vår korrespondent Folke Rydén är på plats och rapporterar direkt.
Ja, presidenten sa alldeles nyss att USA inte tänkte bidra med ekonomisk hjälp till Irak. Jag vill inte se att ens 10 cent av de amerikanska skattebetalarnas pengar går till återuppbyggnaden av Irak, sa Bush. Och han tillade att Irak med sina enorma oljetillgångar borde kunna finansiera både rekonstruktionen av det egna landet och dessutom bidra till att bygga upp det förstörda Kuwait. Presidenten kommenterade också uppgifterna om att Saddam Hussein skulle ha avsagt sig makten och hade planer på att söka asyl utomlands. Bush sa att han inte hade några uppgifter som tydde på att detta var sant. Det framkom också på presskonferensen att presidenten personligen kände att han inte kunde delta med det amerikanska folket i firandet av segern mot Irak så länge som Saddam Husseins öde fortfarande verkar oklart. Presidenten antydde slutligen att Saddam Hussein borde ställas inför en internationell domstol och dömas för krigsförbrytelser. Ingen, sa Bush och syftade på Saddam Hussein, ingen borde vara undantagen från internationell lag. Tillbaka till Bengt i studion i Stockholm.
22 000 civila kuwaitier har tagits till fånga av irakiska soldater. Ytterligare 8 000 är krigsfångar, säger Kuwaits FN-ambassadör idag. Och i Kuwait City berättas talrika skräckhistorier om irakiska grymheter. Rader av döda, svårt sargade kroppar på bårhusen vittnar om att skräckskildringarna är sanna. Vi kommer i det här reportaget att visa bilder som dokumenterar krigsförbrytelserna. Vi vill varna er för de bilderna, de är svåra att uthärda. Några av förbrytarna finns fortfarande kvar i Kuwait City, men de kuwaitiska motståndsmännen letar rätt på dem en efter en.
Även om den irakiska armén gett sig av finns det fortfarande irakier kvar i Kuwait. Några försöker gömma sig men de upptäcks förr eller senare av de kuwaitiska motståndsmännen som metodiskt söker igenom alla tomma hus. Om någon skulle slippa igenom första nätet fastnar de i vägspärrarna som upprättats.
They have weapons. Maybe they will shoot anything for us, you know? Maybe they will do anything. because we are protect ourselves.
Motståndsmännen har alla anledning att vara vaksamma. Många av deras kamrater har torterats och dödats av irakiska soldater. Men trots att de tvingats leva gömda i 7 månader har de kunnat ställa till en del förtret för ockupationsmakten.
We blew up a few tanks passing by. The people also blew up a couple of points, checkpoints. And you know, a lot of things happened. We took part in some.
Men nu har de här männen alltså tagit på sig ansvaret att fånga in de irakier som finns kvar. Irakerna av sin sida gör allt för att övertyga sina fångvaktare att även de är oskyldiga offer i det här kriget.
And we hate Erdogan. I hate the President Saddam.
Because they are behind bars now. Get them out of there and you'll see.
What will you say?
Kuwaitiernas misstänksamhet är förklarlig. Det finns många skräckhistorier om irakiska övergrepp. Alla har kommit nära dem på något sätt.
I know a friend of mine. She was killed. I don't know, terrible. They wrote her name on a piece of paper and they brought a pin, put the name on her skin with the pin.
They pinned her name onto her body.
On the skin, on her body.
And killed her?
Yeah, through the street also.
And there's been
many terrible stories.
Det är inte svårt att hitta spår efter tortyr. Den här polisstationen är bara ett av många ställen som används av den irakiska armén. Men de tydligaste och mest ohyggliga bevisen på grymheter finns här. På sjukhusens bårhus. Här finns kvarleverna efter några av de kuwaitier som mördats och lemlästats under ockupationen.
This one was burned with acid. This one was hit with something heavy, heavy metal. Now the look. You see the brain.
Was smashed by the axe.
He was beaten with an axe?
Yes.
Bland de sargade kropparna letar nu människor efter anhöriga som försvunnit. Det här är en del av det som måste göras när Kuwait ska byggas upp igen efter 7 månaders helvete.
Alla Kuwaits 950 oljekällor har förstörts under kriget. Det rapporterar det kuwaitiska oljebolaget. De allra flesta oljekällorna har satts i brand eller förstörts på annat sätt av irakierna. Dessutom har 34 oljekällor slagits ut av FN-alliansens bombräder. Irakierna apterade sprängladdningar vid oljekällorna direkt efter invasionen den 2 augusti. Men först i förra veckan inleddes förstörelsen i stor skala. Iraks militära fiasko har oroat Sovjets militära etablissemang. En stor del av Iraks krigsutrustning kom ju från Sovjet. FN-alliansen använde dessutom den strategi som ursprungligen var tänkt att nyttjas i Europa mot Warszawapakten. Nu har Sovjets försvarsminister dragit sina slutsatser, bland annat att unionens luftförsvar har sina svaga punkter.
En sönderbombad irakisk fordonskolonn utanför Kuwait City idag. Överallt i krigsområdet samma scen. Irakierna kunde inte undkomma det helt överlägsna allierade flyget. Det är en scen som oroar Iraks forna militära bundsförvant, Sovjet. Det mesta av stridsvagnar och annan utrustning är sovjetisk. Den handbok för krigföring som irakierna följt är också sovjetisk. Så försvarsminister Dmitrij Yazovs slutsats av det skedda framgår nu av TASS. Sovjets luftförsvar har en del svaga punkter, anser han. Det är oroande att avancerad amerikansk teknik så väl lyckades störa sönder Iraks luftvärnsradar. Det är oroande att de här smygarplanen verkligen inte syntes på radar och var svåra att upptäcka. Ett annat problem är att sovjetiska flygplan, här moderna MiG-29, i irakisk hand misslyckades i varje strid mot allierade plan. Det här är också Sovjets främsta jaktplan. Sovjetiskt luftvärn får dock godkänt av Yazov. Såna här pjäser stod för större delen av de allierades flygplansförluster. I Sovjet har man också säkert noterat att sovjetiskt pansar, här moderna T-72-or, kommit till korta mot västliga vagnar. Men det diskuterar man inte öppet än. Inte heller Saddam Husseins bruk av sovjetbyggda skadrobotar. Det är nu inte säkert att Iraks nederlag bara berott på att den sovjetiska materielen skulle ha varit sämre än den västliga. Det berodde på att en välrustad krigsmakt hade en oduglig ledning och på dålig moral, anser experter. Iraks piloter hade en del moderna plan men sämre utbildning än alliansens. Så de flög hellre till den relativa säkerheten i Iran där de smygfilmades för ett par veckor sedan av japansk TV. Iraks krigsmakt följde Sovjets militära handbok, bara ännu mer stelt än läromästarna och mer fantasilöst. FN-alliansens militära seger över Irak lämnar nu sovjetiska militärer ingen ro. Det är dags för analys, säger Yasov.
Den 1 mars 1991, facit på ubåtskränkningar vid svenska Östersjöhamnar under 1990.
Antalet observationer av och indikationer på främmande undervattensverksamhet vid ostkusten ökade i fjol i jämförelse med 1989. I fjol var antalet observationer lika stort som under 1988 och det året kom rapporterna om objudna gäster som tätast. Vid de andra kusterna sjönk antalet observationer i fjol.
Det är vid ostkusten som antalet observationer av främmande undervattensverksamhet ökat under 1990 jämfört med året innan. 1990 var antalet iakttagelser lika stort som 1988 då många observationer gjordes. ÖB:s incidentrapport som den kallas är till sitt innehåll mycket tunn men den bygger på ett stort grundmaterial hos försvarsstaben. Grundmaterialet består både av bilder, videofilmer och ljudupptagningar av motorljud från misstänkta ubåtar. Men mycket lite av det innehållsrika grundmaterialet återfinns i rapporten. Det mesta är hemligstämplat av regeringen. Samtidigt är beviskraven på ubåtskränkningar nu så höga att de flesta iakttagelser inte uppfyller kravet att kallas kränkning. Och så här säger moderatledaren Carl Bildt om detta.
Det har skett en kontinuerlig skärpning av beviskraven både när det gäller kränkningar som sådana och framförallt när det gäller nationalitetsfrågan. Och vad gäller nationalitetsfrågan så är nu beviskraven så hårda att det sannolikt aldrig kommer gå att bevisa någon nationalitet. Det är ju viktigt att man är medveten om att denna skärpning har skett och att man inte tror att så här, skärpningen av beviskraven innebär att antalet operationer har minskat bara därför att man kan bevisa färre ut.
Bara en ubåtskränkning uppfyllde förra året de hårda beviskraven. Det var en tysk ubåt på hemväg från Baltikum som i somras på grund av tekniskt fel hamnade utanför Simrishamn vid Skånekusten. Fartygets befälhavare bad omedelbart om ursäkt. De flesta observationerna vid ostkusten görs dels längs kuststräckan Västervik-Oskarshamn, dels från Norrköping i Östergötland till Oxelösund i Sörmland, dels i Stockholms skärgård. En iakttagelse om främmande undervattensverksamhet gjordes i februari i fjol i Stockholms skärgård. Det som misstänktes vara en ubåt gick in i Mysingen vid Mälsten. Trots letande påträffades den aldrig. Enligt observationer tog sig ubåten ut igen efter 2 dygn. En annan iakttagelse gjordes i augusti i området kring Nämndö, Djure och Sandhamn i Stockholms skärgård. Spaningarna pågick en vecka. Det stod till slut klart att det rörde sig om främmande undervattensverksamhet. En annan iakttagelse gjordes vid Gunnarstenarna söder om Mälsten i Stockholms södra skärgård i riktning mot fyren Landsort. Här gjordes även ljudupptagningar av motorljud från en ubåt. Ännu en spektakulär händelse inträffade i fjol när en svensk ubåt förföljde en främmande ubåt i undervattensläge ända in i Finska viken. Från vilket land tror du att eventuella ubåtar kommer?
Jag är övertygad om att de kommer från Sovjetunionen.
Det sägs att det är den sovjetiska militära underrättelsetjänsten GRU som ligger bakom ubåtsverksamheten i svenska vatten. Är det din mening också?
Det är min teori att så är fallet, att bakom detta ligger de specialförband som finns inom delar av den sovjetiska militära underrättelsetjänsten och de förbanden vet ju också att de finns inom Östersjöområdet och är utrustade med miniubåtar.
Men skulle man inte förvänta sig att på grund av avspänningen så skulle verksamheten minska?
Jo, det är många som har förväntat sig det under mycket lång tid, men så har det inte varit.
Mellanösternkriget, första facit, kan man läsa i tidningarna. Hur har egentligen Iraks grannar det nu? Ja, i Syrien så president Assad, han har satt sig en svår sits där. Å ena sidan är kriget en politisk triumf för honom, men Syrien har nästan blivit rumsrent hos USA. De var ju ganska bittra fiender förut. Nationellt är dock priset högt. Folket stöder Saddam Hussein och den inre splittringen är påtaglig. Och Syrien kan bli ett nytt Libanon. Och president Assads ställning är ju hotad då. Och i Libanon, ja, det är ett land med så stora egna inre problem att de har knappast märkt kriget, och man har ju inte heller hört någonting direkt om det under dessa månader. Jordanien, ja, det är inte bra alls för kung Hussein där. Han har misslyckats med sina diplomatiska ansträngningar och dessutom visat stor vänlighet mot Saddam Hussein. Men kung Hussein är mästare att sitta på två stolar samtidigt, och han lär nog klara sig. Och Israel, det är ju en av krigets stora segrare. Israels återhållsamhet har vunnit sympati i omvärlden. Dess allierade USA finns nu militärt närvarande i regionen, och inte minst arabfronten är mer splittrad än någonsin, och det känner ju Israel på. Och PLO, det är en av krigets stora förlorare. PLO hade lierat sig med Irak och där ju dels förlorat ansiktet inför västvärlden och dels förlorat stödet från stora delar av arabfronten. Och Arafats ställning är hotad. Det spekuleras över att ett moderatare ledarskap ska ta över. Och Palestinafrågan har inte kommit närmare en lösning. Och det har väl även president Saddam Hussein sagt i något tal, att Palestinafrågan får bli en senare lösning. Och det syns ju bara vilket intresse han hade för det. Och Egypten, de har ju vunnit stora politiska segrar, och president Mubarak där, han har visat USA att han är att lita på. Egypten är på väg att nå den storhet som det hade under före detta president Nasser. Ja, och sen Iran, det är ett land som går styrkt ur konflikten. Den strikta neutraliteten och Rafsanjanis medlingsförsök, det innebär ju politiska pluspoäng. Och de övriga gulfstaterna, de drar nog en suck av lättnad. Det stora hotet Saddam Hussein och Irak är i alla fall temporärt borta. Men beroendet av Saudiarabien ökar ju självfallet. Ja, i Saudiarabien så är kung Fahd beslutsamma hållning under hela konflikten. Det har gjort att han kan växa till den nya starke mannen i området. Hans prestige har ökat betydligt både i arab- och västvärlden. Och allt talar för att USA kommer att belöna honom både ekonomiskt och militärt. Största delen av amerikanska och de allierades trupper låg ju förlagda i Saudiarabien. Ja, och i Kuwait, de är vinnare och förlorare. Och kriget, Kuwait fick ju tillbaka sitt land vandaliserat fullständigt. Det kommer för all framtid antagligen att stå i tacksamhetsskuld till USA och västvärlden, och det kommer att vara beroende av västligt stöd för återuppbyggnaden av landet. Det kan ju eventuellt ske, den här uppbyggnaden, utan att landet däremot kommer att demokratiserat, som det alltså finns viljor i landet. Ja, Irak, det är ju krigets stora förlorare. Militärerna krossar, den politiska trovärdigheten bortsopad, och de kommer inte kunna att resa sig som en stark makt i området inom överskådlig tid. Den största förloraren av alla, Saddam Hussein, givetvis. Frågan är ens om hans terror i landet räcker för att hålla honom kvar vid makten. Ja, och sammanfattningsvis så kan man väl säga att krigets förlorare, det är alltså president Saddam Hussein. Kriget satte ju stopp för hans fortsatta maktambitioner. Och det är Irak då, krossat ekonomiskt, militärt och mänskligt. Och så är det givetvis PLO som var döma nog att välja Saddam till vän. Det är ett stort misstag. Arafats dagar kan vara räknade. Ja, och vilka är då krigets vinnare? Jo, det är givetvis den internationella vapenhandeln. USA har använt alla sina beredskapslager i Europa, och de måste nu ersättas snabbt. Och vidare har kriget visat upp i aktion vad industrin erbjuder. Aktierna i vapenindustrin i USA har gått upp med över 30%, och det kan man ju förstå. Ja, och vinnaren, det är klart USA. Militär triumf, politisk triumf, gulfstater i tacksamhetsskuld och baser i arabvärlden för många, många år framåt. Och så givetvis är en av krigets vinnare i FN, den internationella fredsorganisationen. De har genom kriget märkligt nog fått en ny chans att betyda någonting i västpolitiken. Även om nu i efterhand generalsekreterare Pérez de Cuellar är lite syrak, sådär, lite grann i alla fall, på USA. Och vill inte att USA ska sätta tryck på till exempel Iraks militärer för att få hem krigsfångarna. Visserligen inte många, men ändå. USA säger ju det att visar de inte upp våra krigsfångar och vi får hit dem, så kommer vi att bruka våld igen. Och det gillar ju inte generalsekreteraren. Han menar det att då ska inte FN ställa upp igen. Och det är väl för övrigt FNs säkerhetsråds idé också. Ja, detta var lite sammanfattning den 2 mars 1991. Lite facit. Det kommer nog mer med tiden. Nyheter klockan 14 den 3 mars 1991.
Och klockan är nu 14.
Ekonyheter. Såväl USA som Irak kommer att börja frige krigsfångar. Det är ett av resultaten från mötet mellan alliansens befälhavare och de irakiska befälhavarna. Enligt befälhavaren för de allierade styrkorna, general Norman Schwarzkopf, har parterna kommit överens om samtliga punkter som diskuterades under mötet. Bland annat har Irak lämnat detaljerad information om var minor har placerats ut på fält i Kuwait och i internationella vatten i Persiska viken. När det gäller krigsfångar uppger Irak att man håller 13 soldater ur alliansen och 22 000 kuwaitier som krigsfångar. De allierade håller minst 50 000 irakier som krigsfångar. PLO-ledaren Yasser Arafat sa idag att kriget i Persiska viken har stärkt palestiniernas sak. Arafat sa att den viktigaste frågan i Mellanöstern är den palestinska frågan och att USA och Europa nu inser att det inte kan bli fred i Mellanöstern förrän den palestinska frågan är löst. Arafat sa att kriget i Persiska viken inte handlade om att rädda Kuwait för USAs räkning utan om att förstöra Irak. Utrikesministrarna i Saudiarabien och bland andra Qatar, Bahrain och Förenade Arabemiraten samlades idag för att diskutera framtiden för området vid Persiska viken. Ministrarna ska också diskutera förutsättningarna för att ge ekonomisk hjälp till de arabländer som har deltagit i alliansen. Israeliskt stridsflyg anföll idag en palestinsk bas i södra Libanon. Det var den första israeliska attacken mot palestinska mål i Libanon sedan eldupphöret i kriget vid Persiska viken. Det uppger källor i hamnstaden Saida. Under kriget sköt palestinsk gerilla raketer mot det område i Libanon som Israel ser som sin säkerhetszon. Beskjutningen ansågs vara ett försök av PLO att öppna en andra front i kriget. Till sist sport. Vasaloppet vanns av Jan Ottosson Åsarna på tiden 5 timmar och 7 minuter före Tom Lindström Hägglunds i Örnsköldsvik. Det var nyheterna från Ekot. P3.
En rapport från östra Tyskland den 4 mars 1991.
Till östra Tyskland, det tidigare DDR, där leder nu arbetslöshet och stigande levnadskostnader till en allt bittrare stämning som kan utlösa en social oro. Det rapporterar Ekots medarbetare i Berlin.
Sind viele arbeitslose hier?
Sehr viele und mehr als man wahrscheinlich verkraften kann. Das betrifft ja jede Familie in irgendeiner Form und wahrscheinlich zunehmend.
Det finns väldigt många arbetslösa och det blir förmodligen mer och mer. Arbetslösheten berör varje familj här. Själv har jag jobb till sommaren. Vad som sen ska hända har jag ingen aning om. Så säger en ung kvinna som jag talar med i Potsdam, huvudstad i Brandenburg, en av de 5 östra delstaterna i Förbundsrepubliken. I Brandenburg, liksom i det övriga före detta DDR, minskar sysselsättningen katastrofalt. Allt fler företag läggs ner eller tvingas skära ner antalet anställda. De utlovade investeringarna från väst låter till stor del fortfarande vänta på sig. Återuppbyggnaden av den östtyska industrin går långsamt. Arbetslösheten i Brandenburg kan i sommar stiga till 50%. Följden är besvikelse och bitterhet bland befolkningen. Hos många en känsla av hopplöshet.
Hoffnung habe ich nicht.
Und wer hat Schuld an allem dies?
Naja, wie soll ich das nennen? Das ist die Einheit. So haben wir uns das nicht erträumt.
Så hade vi inte tänkt oss föreningen av de båda tyska staterna, säger en kvinna som i höstas förlorade sitt arbete och som nu inte har några förhoppningar att finna något nytt eftersom hon är 50 år och inte längre kan hävda sig i konkurrensen på den snabbt krympande arbetsmarknaden. Det har blivit bättre på det sättet att vi nu kan få tag i alla varor och att vi har västvaluta så vi kan resa. Annars har allting blivit sämre, anser en pensionär jag träffar i Potsdam.
Besser ist geworden nach der Währungsunion, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass wir jetzt alles kriegen und dass wir auch das Westgeld haben, dass wenn wir mal verreisen, nicht immer mit den 100 Mark da wie früher, ja. Ansonsten ist alles schlechter geworden.
Ni får inte missförstå mig, fortsätter hon. Jag vill inte göra propaganda för DDR, men vi hade ändå social trygghet. Trots att de har höjt pensionerna så räcker inte pengarna till nu. Allt man måste betala, tandläkare, högre kostnader för el och gas, högre hyra och så vidare. Allt är 3-4 gånger så dyrt som tidigare.
Alltså, ich meine, ich will jetzt nicht für die DDR-Propaganda machen, nicht, dass das so ausgelegt wird. Aber sozial, das haben Sie ja vielleicht schon mehr gehört, sozial waren wir abgesichert. Wir haben alles umsonst gekriegt. Ihr Mann braucht Zahnersatz jetzt, muss man bezahlen, hat man alles umsonst, wir haben alles umsonst gehabt.
Bitterheten och rädslan för framtiden kan framkalla social oro i det östra Tyskland. För att hindra det har regeringen i Bonn beslutat pumpa in mer pengar. Men kanske kommer det för sent. Förbundskansler Kohl är inte längre populär här. Stämningen blir allt mer aggressiv. Vi är mycket besvikna, säger den pensionerade kvinnan. Så hade vi inte föreställt oss återföreningen. Om herr Kohl kom hit igen skulle han bli utvisslad, tro mig.
Ja, wir sind enttäuscht, sehr enttäuscht. Nicht so hat man sich die Einigung nicht vorgestellt. Ich glaube, wenn der Herr Kohl jetzt noch mal herkommen würde, würden sie ihn auspfeifen. Die würden auspfeifen, das können Sie glauben. Also nicht das.
Ja, ja.
Oroliga människor i Potsdam i östra Tyskland, och det var vår medarbetare i Berlin, Göran Skånsberg, som hade besökt Potsdam.
Rapporter från folkomröstningarna i Estland och Lettland den 4 mars 1991.
Det blev, kanske inte helt oväntat, ett klart ja till självständighet. 3 av 4 sa ja till att republikerna ska bli fria. Vi ska först till Lettlands huvudstad Riga, där valkommissionens ordförande Gunnars Blums i natt presenterade valresultatet.
Dali Vaptauja, Astoindes Dastoni Komat, 39%.
Participated
88.39%. När 3 distrikt återstod att räkna i natt kungjorde Gunnars Bloms att valdeltagandet hade varit över 88% i hela Lettland. Av dem hade drygt 77% röstat för självständigheten och 21 hade markerat ett nej på valsedeln. Resultatet var precis det som folkfronten och självständighetsförespråkarna önskade sig. En klar majoritet, inte bara av de etniska letterna utan också de ryskspråkiga, hade klart tagit ställning för ett framtida självständigt och demokratiskt Lettland. Samtidigt är resultatet en klar fingervisning till Moskva att Lettland står mer enat bakom kraven på självständighet än vad som gjorts gällande från centralt sovjetiskt håll. Kanske den största överraskningen kom när resultatet från Lettlands andra stad kom in. Daugavpils ligger i de östra delarna av Lettland, de delar som under årtionden av sovjetisk dominans mest har russifierats, och där röstade över hälften för självständigheten. Det är just den stora uppslutningen i folkomröstningen från de ryskspråkiga i Lettland, som utgör nästan hälften av befolkningen, som gjorde omröstningen igår till den stora succé för folkfrontens inställning som den måste betraktas som. Frågan inför omröstningen var just hur de ryskspråkiga skulle ställa sig, och i en kommentar sa viceordföranden i Lettlands högsta råd Andrejs Krastin att resultatet visar på ett enigt Lettland. Idag, sa Andrejs Krastin, har alla de som bor i Lettland och som inte är letter bevisat att de står enade med den lettiska nationen och att de stödjer tanken på självständighet. Lars Kobbe, Riga.
Också Estland sa ett mycket klart ja till självständigheten. 78% röstade för den linjen. Valdeltagandet i den nordligaste av de baltiska republikerna blev 83%, något högre än väntat. Den här utgången innebär att en påtaglig del av den ryska befolkningen, som framförallt finns i nordostliga Estland, att de deltagit i omröstningen och att en betydande del av ryssarna också röstat för självständigheten. I huvudstaden Tallinn till exempel är det nästan jämnt mellan ryssar och ester. 8 människor av 10 röstade i staden, och av dem var 2 av 3 för självständighet. I alla de 3 baltiska republikerna har nu alltså invånarna sagt ett klart och entydigt ja till uppbrottet från Sovjetunionen. Men frågan är vad de här valresultaten ska användas till. President Mikhail Gorbachev har ju underkänt baltrepublikernas förehavanden, och rent lagligt har de ingen betydelse för regeringarna i Baltikum. De kan därför ses som viktiga opinionsyttringar ägnade att stärka de baltiska politikernas självförtroende och deras positioner i förhållande till Moskva. Men Moskva tänker hålla sin egen folkomröstning i hela Sovjetunionen om 2 veckor, och då med andra frågor. Det är knappast att vänta att centralmakten i Moskva utan att blinka accepterar att detta är det enda ordet från Baltikum och att detta är sista ordet om de baltiska frigörelsesträvandena. Reinhard Krause, Italien.
Den 2 mars så 1991 så satte sig Iraks, en del Iraks generaler och generaler från FN-alliansen ner vid ett bord i ett tält i öknen och diskuterade de åtgärder som skulle ske nu i samband med vapenstilleståndet. Här är general Schwarzkopf.
And afterwards General Schwarzkopf made it clear that there was no disagreement between the two sides.
I am very happy to tell you that we agreed on all matters. Some of the subjects that were discussed were control measures to ensure that units, armed units of the coalition, do not come in contact with armed units of the Iraqi military that result in any more deaths. We have received information on the location of minefields